101,3 Sveriges Radio.
Här är Ekot. Ukrainas president Zelensky höll idag ett uppmärksammat tal inför FNs generalförsamling och beskrev hur viktigt det är att skapa säkerhet för kärnkraftverken i Ukraina. Det är en del av den fredsplan han kommer med till världsledarna.
Any missile or drone strike, any critical incident in the energy system could lead to a nuclear disaster. A day like that must never come.
Attacker mot kärnkraftverk kan leda till en katastrof. En sån dag får inte komma, sa Zelensky i generalförsamlingen, där han med inlevelse vädjade till världens ledare att få ett slut på kriget. Ryssland vill slå hårt mot energisektorn för att knäcka ukrainarna. Det är strategin för vintern. Det slår mot vanliga städer och vanliga familjer. Putin vill lämna dem i kyla och mörker så att vi ska ge upp, uttryckte Ukrainas president. Han presenterar olika delar av en fredsplan för ledare och ska efter besöket i FN också träffa Biden, Trump och Harris här i USA. Zelensky kritiserade också hur svårt det är att lösa krig i FN när så mycket är beroende av makten med veto i säkerhetsrådet, där länder som Ryssland kan stoppa beslut.
Unfortunately, at the UN, it's impossible to truly and fairly resolve matters of war and peace because too much depends in the Security Council on the veto power.
Beatrice Jansson, New York.
I Israel meddelade idag landets armé att de kallar in fler trupper och flera militära chefer har sagt att de förbereder sig inför en möjlig markinvasion av Libanon. Och för en stund sen så talade jag med vår korrespondent i Israel, Love Lysarides, som sa så här om den pågående eskaleringen.
Ja, det var ju det här uttalandet från den israeliska arméchefen idag där han sa att de här flyganfallen som vi har sett nu de senaste 3 dagarna skulle vara en förberedelse för en möjlig markinvasion. Och det här kombinerat med att Israel har kallat in reservister, även i förra veckan flyttat då förband från Gaza upp till de norra delarna. Det gör ju att människor nu frågar sig om det är en markinvasion som vi är på väg att se. Kom ihåg, det har varit en dag av ytterligare attacker från Shia-milisen Hezbollah. Det sägs att de har avfyrat medan 100 raketer och robotar mot Israel. Vi har också sett en attack mot Eilat i södra Israel, då en attack som sägs komma från Irak. Där finns en annan Iran-backad Shia-milisgrupp. Så att, sammantaget kan man väl säga att det inte är så mycket som pekar nu mot en deeskalering. Och frågan här som många ställer sig nu i Israel är ju du om det är en markinvasion som är på väg att hända.
Säger vår korrespondent Love Lysarides. Och den svenska regeringen ser mycket allvarligt på eskaleringen av konflikten i Mellanöstern och uppmanar återigen svenska medborgare att lämna Libanon. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger så här.
Oerhört allvarligt och ett mycket, mycket stort mänskligt lidande där upptrappningen också på ett tydligt sätt drabbar civila och det är mycket skrämmande att se. Vi uppmanar naturligtvis som vi har gjort de senaste 11 månaderna svenska medborgare att lämna Libanon. Det är den allvarligaste varningen vi kan gå ut med och man kan fortfarande lämna och jag uppmanar som sagt att man gör det.
Finns det några planer på att evakuera svenskar?
Vi har beredskap för alla möjliga scenarier men återigen, vi har varit mycket tydliga i 11 månaders tid om att man ska lämna Libanon. Jag vill upprepa den uppmaningen. Det går fortfarande flyg och den möjligheten bör man nu ta.
Så utrikesminister Maria Malmer Stenergard som intervjuades av Beatrice Jansson. Flygbolaget SAS kommer att ställa in alla flyg på 3 sträckor till och från Stockholm under november och december. Det handlar om Sundsvall-Timrå Airport, Ronneby och Ängelholm. Anledningen är brist på flygplan och att SAS nya kontrakt med bra flyg som ska råda bot på bristen inte träder i kraft förrän vid årsskiftet. Alexandra Lindgren-Kauchi är pressansvarig på SAS.
Det är för att vi saknar kapacitet just i de 2 månaderna innan vi då ingår avtalet. Så BRA kommer ju att trafikera Bromma fram till slutet på december. Och när vi sen har ett avtal med dem, då kan vi börja använda oss av deras flotta och personal. Men det kan vi inte i november och december och därför så saknar vi helt enkelt kapacitet.
Men borde man inte ha förutsett det här? Det låter ju märkligt att ett flygbolag inte kan flyga.
Ja, det låter märkligt, men vi kunde inte förutse att vi skulle stå utan just den här kapaciteten under de här månaderna, nej.
Reporter Felix Österpersonne. Svenska Jägareförbundet är positivt till att EU idag föreslog att vargens status ändras från strikt skyddad till enbart skyddad. Om det blir så kommer regelverket runt vargjakt bli enklare, säger Gunnar Glösen på Jägareförbundet.
Man kan väl säga så här att idag måste länsstyrelsen när de fattar ett beslut om licensjakt eller skyddsjakt motivera varje beslut med varför man måste skjuta just de vargarna. Varför har den gjort, just den vargen gjort skada? Med det här som jag uppfattar det, när man går från strikt skyddad till skyddad, så kommer det innebära att man kan säga att vi vill hålla stammen på en given nivå, och så kan man förvalta stammen på den nivån utan att behöva motivera på samma sätt varje enskild varg.
Det kommer sannolikt inte skjutas fler vargar i Sverige, men det kommer bli ett förenklat regelverk, och det är positivt, menar Gunnar Glörsen på Jägarförbundet. Men Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till att vargen kan förlora sin status som strikt skyddad. Isak Isaksson är biolog på Naturskyddsföreningen.
Vi tycker att det är ett dåligt förslag som tyvärr Sverige har medverkat väldigt aktivt till. Svenska regeringen. Vargen är just en starkt hotad art. Vi har ju bara någonstans kring 300-400 vargar i hela Sverige.
Och reporter där var Johanna Sjövall. Så vädret imorgon berörs Götaland av regn söderifrån som når norra delarna på eftermiddagen. Även i norra Norrland tidvis regn som rör sig bort norrut under dagen i fjällen med snöinslag. Däremellan utrymme för en del sol. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 5-10 grader och i fjällen 0-5 grader. Producent för den här sändningen Thomas Axner, i studion Johan Hellström.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
3, en satirpodd från P3.
Ja, nu har jag ingen skärmtid kvar idag, så jag kan inte göra det idag.
Michelle Eriksson. Jag gick runt på stan och kollade vilka som hade använt sin skärmtid för mycket. Elin Almen.
För det här handlar om en helt ny typ av fara som hotar hela mänsklighetens grundbult faktiskt.
Nu tar vi. Och producent Olle Palmlöv. Kommer ni ihåg Sivert Öholm?
Mycket väl. Han var ju Mr. Debatt, Mr. Göteborg TV i alltså 25 år. Liten korpulent man.
En liten sån här gubbe som tycker att allt som är trendigt och roligt är lite farligt. Och sånt får man inte hålla på med.
Och saken är att han för alltid har etsat sig fast i historien som den där gamle stöten som trodde att hårdrocken skulle förvandla en hel ungdomsgeneration till mördare.
Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk.
Vet ni vad?
Nej.
Det är ju ingen som vill vara Sivert, men jag inser att jag har blivit Sivert.
Ja, stackars. Ja. Vad har hänt?
Jag har varit ute på stan och mästrat stackars oskyldiga medborgare.
Nej, jag har ingen någonting.
Jo, det
är... Nej, jag har ingen.
Jag såg den gången.
Nej. Okej, jag fryser. Alltså, allvarligt.
Först ska ni få höra socialminister Jakob Forssmed vara Sivert och förfasa sig över dagens ungdom.
Många går upp på nätterna och kollar sina notiser. 32% av flickorna i årskurs 3 på gymnasiet sover max 6 timmar på vardagar när de egentligen behöver sova 8-9 timmar. Det innebär att de har klinisk sömnbrist. Det betyder en dubblerad risk att utveckla problem med ångest inom ett år. Och sömnbrist är också kopplat till suicidtankar.
Alltså, Sivert i alla här, man kan skoja om honom och sådär. Men, alltså, men saken är att Jakob Forssmeds förfasande här, det är ju befogat. Alltså, vi har ju kidsen sover nu mellan 1 och 2 timmar mindre per natt än för, låt säga, 20 år sedan. Hjärnforskarna kallar det här för en väldigt omfattande biologisk förändring som beror på... skärmar såklart. Alltså så här, när jag var liten, då var jag ute i friska luften hela tiden, så mina kinder blev alldeles röda och gosiga och man ville nypa i dem så här. Vad gjorde ni när ni var små?
Ja, alltså,
var det ute?
Jo. Jag är ju så skärgårdsbarn. Jag var ute och uppfann massa konstiga grejer i skogen.
Och vi lekte ju indianer och cowboys.
Ja, men alltså, ungdomar av idag gör ju något helt annat som bekant då. Somliga ägnar merparten av sin vakna tid åt att sitta och stirra ner i sina skärmar. Professor Martin Ingvar säger så här.
Tittar du på social mediekonsumtion idag så kan du se alltså unga som spenderar både 9 och 10 timmar om dygnet. Och det är inte några få, utan det är många som gör det.
Tycker ni att framtiden verkar ljus?
Den verkar så här blåflimrigt ljus. Ni vet, som när man tittar på en skärm sent på natten.
Dagens fråga är fas 3. Kommer Folkhälsomyndigheten lyckas rädda mänskligheten från skärmarna?
Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. I
can't rest on no dynasty. Yeah, what is wrong with me? Man, I'm so sorry. I got the best of me. I really damn been on such a violent spree. But maybe you can still make a man from me. A hero on space side key. With what's left of me. As you live and breathe. I really know now what had hold on me.
Du lyssnar på Fas 3, en satirpodd från P3.
Samtidigt så kan jag också bli lite frustrerad över denna teknikrädsla hela tiden, som ju upprepar sig gång på gång på gång. Och därmed är faktiskt Jakob Forssmed lite löjlig.
Hur menar du?
Ja, men alltså, när ångloken kom på 1800-talet, då trodde bakåtsträvarna att om de gick då 50 km i timmen så skulle då passagerarna kvävas eftersom de då inte skulle kunna andas i den här otroligt höga hastigheten. Och när telefonen introducerades så var det då också bakåtsträvare som sa att mänskligheten skulle drabbas av någon slags galenskap eftersom man då skulle höra röster på avstånd utan att kunna se dem man pratar med. Att det är helt kokobäng. Och sen är det vid den här industriella revolutionen då, när den kom.
Nu så snackar vi i sekelskiftet ungefär.
Exakt. När maskinerna, spinning igen och alla de här grejerna. Ja. Då sa man att mänskligt arbete skulle bli överflödigt och det skulle leda till en massarbetslöshet. Vi inte har någonting att göra utan det är bara massa maskiner som gör allting runt omkring oss. Alla bakåtsträvare, de är alltid snett ute. Alltså att vara skeptisk till tekniska innovationer, det är larv.
Och det är ju inte bara tekniska innovationer som skapar bakåtsträvare, utan det är liksom alla nya saker som sägs förstöra ungdomen. På 20-talet ansågs jazzen vara farlig och leda till moraliskt förfall.
Jaha.
På 40-talet kom serietidningen som sades göra ungdomar asociala och våldsamma. Och i slutet av 60-talet så var det nya drogkulturen som skulle föra varenda tonåring i fördärvet. Och så här lät det till exempel i SVT:s samhällsprogram Studio S 1980.
Ska 11-åringar få se sadistiska våldsfilmer på video?
Man stoppar in den här kassetten i bandspelaren så här och sen så en fasansfullt bloddrypande rysare. Här sparar man varken på skräckupplevelser, lik eller mängder av blod.
Kommer ni ihåg det här? Ni levde ju då.
Ja, man skämdes till slut när man gick med en moviebox. För då liksom grannarna tittade ut. Och shit, nu ska de titta. Box,
men de som boxen. Fantiserade om det här när de såg dig med videobandet under armen, blev inte de också triggade då i sin tur? Och sen när man såg den som tittade på dem, nu sitter den och tänker på vad han ska titta på med sin videofilm också.
Ja, nu är vi inne på någonting som den här Werther-effekten. Alltså när Unge Werthers lidanden kom ut, Unge Werthers lidande av Goethe, då trodde man att ungdomen som läste de här böckerna, för det handlar ju om självmord, att det skulle bli självmordsepidemi. Och det blev det ju faktiskt inte heller.
We'll be right back.
Lyssna på Fas 3, en satirpodd från P3.
Tillbaka till Studio S. SVT skickade ju faktiskt till och med ut en reporter till en skolgård för att bekräfta det här förfallet.
Det har gått så långt att det har blivit något utav en sport hos barnen att titta på så ruskiga videofilmer som möjligt.
Du, har du sett motorsågsmassaken?
Ja då.
Kan du berätta vad storyn i den filmen, vad den innehåller? Vad du såg?
Ja, det var ju de mördade en massa folk.
Ja, hur då?
Såg jag i tur dem. Hängde dem på en köttkrok och såg jag i tur dem.
Men det roliga med det här som kommer fram i efterhand, att de här barnen, de hade ju suttit på SVT på dagen och fått titta på de här filmerna just för att de skulle säga ja och svara på de här frågorna.
Men otrolig journalistik liksom, som både skapar och rapporterar om nyheten i en och samma veva.
Det var ingen som kontrollerade dem på den här tiden.
Men tror ni att det var slut då med moralpaniken i och med videovåldet? Det kanske var slut där. Ingen mer moralpanik här.
Så i och med att du frågar så tror jag att svaret är nej.
Precis. Och det är här Sivert Öholm skriver in sig i historieböckerna.
Kedjor, konstiga sätt att klä sig, sågklingor i skrevet.
De hetsar upp publiken med ett våldsamt uppträdande.
Vad tycker du om den här typen av hårdrock?
Det är det hemskt.
Jag tycker den är fruktansvärd.
Jag tycker det är rent ruskiga saker.
Vad eniga de var, den mannen på gatan.
De hade blivit, fått skicka till sig dagen innan hårdrock och en kniv.
Så. Ja, exakt.
Det här var ju då från SVTs dåvarande debattprogram. Svar direkt som sändes 1984. Och jag blev lite glad när jag tittade vidare, för där fick jag syn på dig, Olle. Du gjorde tv-debut och fick stå till svars då för den här farliga hårdrocken.
Den målgrupp som man har här, det är faktiskt så här unga killar. Vad heter de?
Olle.
Olle. Har du sett såna här tidningar och sett bilder?
Ja.
Men det är så, Sivert vänder sig, den här killen, han är ju typ så här 8-9 år. Vad fan ska han säga, stackaren? Men Sivert går fram i direkt sen tv.
Men är det du, Olle?
Nej, det var inte jag.
Det är en Rubiks kub, tusen drag kan bli något fint. Hur ser min utsikt ut? Min vision 2020 nu. Ice white shot och filter Stanley Kubrick du. Så Rubiks kub måste lösa sig. Tusen drag av olika slag lär nog bedöva mig. Shit. Men jag svär jag kommer över det. Bara för att jag har förstått vem som prövat mig. Oj. Men plocka ner alla speglar, kan inte se ni
håll. Mitt hjärta som en Rubiks kub. Tusen drag har blivit något fult. Hur ser min utsikt ut? Jag har svårt att räkna ut det nu. Ice white shot och filter Stanley Kubrick du. Om Rubiks kub inte löser sig, säg till alla att jag försvann, för jag behövde det. Det känslor jag kan överge, bara för att jag har förstått min fördövade. Oj. Mitt hjärta det är en Rubiks kub. Tusen drag ifrån något smart. Hur såg en utsikt ut? Min vision 2020 nu. Ice white shot men filtret ser naturligt ut. Rubiks kub kanske löste sig. Sjukt ändå hur mycket mitt stora hjärta har överlevt. Jag tänkte ibland det överlevt. Bara för att jag har förstått
hur jag delar den.
Oj.
P3, Sveriges Radio. Du lyssnar på Fas 3 med Kjell Eriksson, Elin Almen och Olle Palmlöv.
Men hur som helst i alla fall, gemensamt för videovåldet, serietidningarna, hårdrocks, texterna, jazzen, drogkulturen med mera, är att de så här i efterhand ter sig lite löjeväckande, va?
Men det finns en viktig, för att inte säga fundamental, skillnad mellan alla de här exemplen som ni har dragit och de nu av Folkhälsomyndigheten aktuella skärmarna. För det här handlar om en helt ny typ av fara som hotar hela mänsklighetens grundbult faktiskt.
Oj, nu tar du i.
Det är inte jag som tar i, utan det är professor i neurofysiologi Martin Ingvar igen.
Många av de funktionerna som vi utvecklar som är medmänskliga sociala funktioner, de utvecklas i samverkan med andra människor. Då kan man säga att man ersätter sin lek och samverkan med andra människor med skärmtittande, så missar man en stor del av så att säga sin sociala inskolning till att vara en fungerande individ i grupp.
Alltså människan är ju ett flockdjur. Det har ni kollat på med Anders Hansens tv-program om hjärnan?
Mm. Ja, ja.
Där får man ju lära sig att vi är flockdjur, vi som är skapade att leva i ett samhälle med ungefär 140 individer, för att vi är sociala varelser. Och nu verkar alltså som att skärmarnas intåg i mänskligheten innebär att vi inte lär oss att vara människor överhuvudtaget. Vad säger ni nu då?
Man får ju ändå säga att på sociala medier och genom skärmar så lär man sig en viss typ av socialt beteende. Man kan ju hålla kontakt med flocken som inte är i närheten, och man kan ju skapa nya kontakter även på internet, vill jag säga.
Jo, så här, visserligen, då är man lite äldre. Alltså, de är inne på liksom när man präglas som människa, alltså när man är barn.
Du menar att små treåringar inte har Insta-konton? Då har du inte följt Margot Ditz, kan jag säga.
Nej, jag har kanske inte det.
Och jag tänker på att... Att du kan det här om Anders Hansen och vad han har sagt och allting är ju för att du har tittat på honom på en skärm. Oh, I leave quite an impression. Far feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone but you're still laying next to me. One degree of separation.
Lite stressad.
Det skulle absolut kunna vara en skräckfilm.
Oxytocin is my drug of choice.
Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
ska säga, en substans som befrämjar livet.
Mänskligheten kan connecta på ett kärleksfullt sätt till en annan art.
Kan man hacka sitt må-bra-system och bli en bättre pappa genom att krama en ko i Indien?
Fas 3, en satirpodd från P3.
Ni håller på att trilskas med mig, jag känner ni liksom bara vill...
Men det,
bara...
man blir ju så, när någon försöker ta ens skärm ifrån en, då blir man...
Ja, exakt, man blir det är bara med mig. Men för det saken är att så här, det här får mig att bli lite sivert. Och jag blir avundsjuk på dig som kommer få bli sivert här snart. För det är ju faktiskt att barns hjärnor, de är anpassade efter att leka, inte att sitta stilla framför skärmar. Och det här, till skillnad från jassen, videovåldet, hårdragstexterna och för den delen också särskrivningar, det här hotar hela mänskligheten. Och det är därför som Folkhälsomyndigheten slår larm.
Och då undrar jag, vems fel är det här då?
Det finns en tydlig skurk här, och det är alltså Sverige som nation och vår ständiga strävan efter att vara broduktig. I åratal så var det så att staten körde all in på digitalisering i skolan. Vi skulle liksom bli ledande i digital undervisning. Till exempel så här tjatade aningslösa politiker som Gustav Fridolin var och varannan dag.
Digitaliseringen av skolan är ju extremt viktig.
Och skolor som inte låg i, citat, framkant, de fick skit. Och nu så blir det efter tankens kranka blekhet. Utbildningsminister Johan Persson, han tvingas skamsen hålla.
En pressträff om att gå från skärm till pärm.
Hörrni, det där från skärm till pärm, alltså han är så nöjd med det.
Men ja. han är ju så nöjd med det så att han egentligen inte tänker på konsekvenserna, vad som skulle hända om alla satt framför en pärm. För jag tror man skulle få en psykos om man satt framför
10
en pärm.
Timmar.
Ja, 10 timmar om dagen framför en pärm.
Ja, men verkligen. Ja. Ja, men
då blir man verkligen knäpp på riktigt, det tror jag.
Fas 3. Michelle Eriksson, Elin Almén och Olle Palmlöv.
Men hur ska vi då kunna vara säkra på att det här som Folkhälsomyndigheten säger nu med skärmar är rätt? Att de kanske plötsligt gör ett tvärtkast och sen så plötsligt ska vi sitta med skärm 24 timmar om dygnet?
Men jag har en tanke där. Vilka är det som har bäst koll på det här? Det måste ju vara de som tjänar mest pengar på det. Alltså tech-miljardärerna. Och där är det så att Even Spiegel, vd för Snapchat, han har sagt att hans barn inte får använda sociala medier förrän de är minst 13 år. Steve Jobs, som skapade iPhone och iPaden,
salig i åminnelse.
Han sa i en intervju 2010 att hans barn inte tilläts använda iPad alls. Bill Gates, grundare av Microsoft, tillät inte sina barn att använda mobiltelefonen förrän de fyllde 14 år. Sundar Pichai, vd för Google, har också satt strikta gränser för hur hans egna barn kan använda skärmar. Och om ni inte tycker att det här räcker som bevis, så har vi då kinesiska staten. De har infört regler för sin egen befolkning att skärmarna släcks liksom, efter en timme.
Så du menar alltså att så många techmiljardärer och kineser inte kan ha fel?
Absolut.
Man blir ju konspiratorisk då. Man börjar undra.
Ja, det är ju som när någon bjuder en på middag man inte äter själv. Liksom.
Exakt.
Men man kan ändå misstänka.
Inte för att det händer någonsin. Det kommer jag aldrig varit med om.
Och vilken dubbelgrej det skulle bli, Erin. Om du blir hembjuden till Bill Gates, låt säga. Och sen så ser du att hans barn får inte sitta med skärmar. Nej. Och sen så blir du bjuden på middag som Bill inte äter av själv.
Redan vid inbjudan skulle jag känna att det här är något som inte stämmer.
Med det här i åtanke, då måste det vara rent av toppen att Folkhälsomyndigheten nu råder befolkningen att små spädbarn inte ska använda några skärmar alls och att tonåringarna ska sitta framför en skärm max 2-3 timmar om dagen.
Men alltså vakna upp nu. Alltså är det ens möjligt att hålla sig till de här reglerna? Nu måste ju folk bli lite realistiska.
Hur då?
Alltså, i det verkliga livet så kan man ju hamna i situationer där om man har såna här rekommendationer, det blir ju skitsvårt. Det går inte att leva. Det blir omöjligt.
Hej och välkommen till Imo Park.
Hej och välkommen till Lime, du pratar med Julian.
Ja, hej, parkeringsbolaget där, eller hur?
Ja,
ja, jättebra, precis. Jättebra. Du, jag undrar, finns det någon automat, alltså vanliga apparater sån här, när man ska betala?
Det beror ju lite på vart man väljer att parkera.
Ja, just det, jag är i Sundbyberg här nu, jag hittar liksom ingen och problemet är att min skärmtid är slut. Så jag kan inte använda appen.
För att få parkera här så är det ju antingen att man behöver starta parkeringen i IMO-appen.
Ja, jag vill ju liksom göra rätt när jag parkerar, men jag vill ju också göra rätt mot Folkhälsomyndigheten med skärmtiden. Så att det är två liksom saker som brottas i mitt inre.
Mm. Jag tror att för att parkera så kan du nog behöva bryta på, eller tänja lite på.
Att den är på gränsen.
Om reglerna.
Ja. Ja. Hur gör du själv?
Jag har ingen gräns.
Nej.
Jag sitter framför en skärm 18 timmar per dag.
18 timmar?
Skryt. Jag sitter 18 timmar, vet du.
Ja,
men alltså här, vad tar du i bänkpress? Jag 18 timmar om dygnet.
Och hur mår du då?
Jag mår jättebra.
Du gör, ja.
Fantastiskt.
Ja, och det är här man också kan känna sig så här, åh, jag är lurad. Här sitter en kille 18 timmar framför skärmen.
Är han mannen som på något vis visar att Folkhälsomyndigheten är snett ute?
Nej, utan det här bevisar ju väl bara att rekommendationer är lite rörigt, va? Och det såg vi ju redan under pandemin. Då var det ju rekommendationer de körde och det splittrade ju folket, kan man säga. Det blev ju nästan som två läger som började hata varann. Så rekommendationer är ju lite luddigt.
Men ni rapporterar inte till Folkhälsomyndigheten om jag går in ändå nu och betalar parkeringen?
Nej. Ni
håller tyst.
I MGPR så har vi ju inte. Så får vi inte ens bekräfta om att du har ett konto hos oss.
Nej, det låter ju skitbra då ju.
Jag kommer inte säga någonting.
Jätteschysst. Du är jätteglad.
Ja.
Då löser
det sig. Jag tackar så mycket för att du hörde av dig.
Ja,
jag önskar dig en fortsatt trevlig dag här också.
Detsamma. Tack så jättemycket för hjälpen.
Tack så jättemycket.
Tack.
You'll feel.
lyssna på Fas 3, en satirpodd från P3.
Jag funderar på det om kanske Folkhälsomyndigheten skulle börja jobba lite mer operativt. Konfrontera, söka upp, ta i med hårdhandskarna. Det var här jag blev Sivert Öholm då.
Ja, okej, okay, till slut.
Så jag gjorde det, jag byggde ihop en egen som mätutrustning av en gammal tv-antenn för att också skapa lite så sur statlig stämning, så såg jag till att det skulle bli riktigt kastljud också.
Kastljud?
Mm.
Det är spännande när du jobbar med radio.
Ja, men det ska vara lite så Sivert-anda.
Ja, vad skulle du göra då?
Jag gick runt på stan och kollade vilka som hade använt sin skärmtid för mycket med min manik.
Jag ska skriva en rapport om det här.
Okej.
Ja. Och så kan det bli att vi kommer att beslagta telefonerna ifall det är så att vi bedömer att det är ut. Och det är för er egen skull.
Ja, men gå till dem som är till mig. Jag tänker på alla barn som sitter och skrullar på TikTok.
Alla skyller på varandra, alla säger det. Inte jag som har varit inne, det är alla andra liksom, precis som ni också.
Ja, hur ska ni beredda på det då?
Ja, det är mitt mest instrument. Ja,
vilka trevliga tanter, Elin. Men säg så här, du sa att du var noga med att det skulle bli dåligt ljud. Det lyckades du verkligen bra med.
Tack.
Men varför var det så viktigt för dig?
Nej, men jag kände att jag skulle gå in i min roll. Och det är väl inget att kritisera en karaktärsskådespelare. Om ni pratar med någon som ska spela en actionhjälte, då frågar du inte varför voltar du så mycket.
Ändå lite märkligt. Men vad hände sen?
Jag hittade några grabbar på en bänk.
Jag har ju även text-tv på mobilen, så jävligt.
Det är där det drar iväg.
Ja, exakt.
Då kommer jag att skicka in en rapport och sen får vi se om ni får ett brev hem inom 11 månader. Om det blir några repressalier på det här, och annars så är det bara, ser det som en varning. Att,
tack så mycket.
Du är trovärdig i din roll som statlig kontrollant.
Ja. Jag sa att det här skulle skrivas in i journalen. Då var det en som frågade om journalen var offentlig handling.
Ja, då går det verkligen trovärdigt intryck.
Ja, och också så här känslan av att staten ligger sig i, kan man säga.
Ja, men det är lite roligt.
Och att medborgarna försöker ändå smita undan lite grann.
Ja, alltså de flesta förnekade faktiskt. Jag ser att du är uppe över 3 timmar. Nästan alla förnekade. Och blev så där som jag och Kjell blev nyss när du började snacka ont om skärmtid. Lite så, ta inte min mobil ifrån mig.
Ja, okej. Okay. Agera aggressivt helt enkelt. Vad hände sen då?
Och sen konfronterade jag en person som hävdade att han inte ens hade en telefon.
Det finns ingen. Nej. Jag har ingen någonting.
Jo.
Jag har ingen.
Jag såg den gången.
Okej, jag fryser. Alltså allvarligt. Jag är hemlös.
Gick du fram till en hemlös?
Han hade en telefon i handen. Jag såg det faktiskt.
Vilken är din samlade bedömning av din insats som operativ på Folkhälsomyndigheten?
Ingen erkänner att den är uppe i mycket skärmtid, men de tycker att det är ett problem när alla andra har för mycket skärmtid. Lite som när det är väldigt mycket folk på T-centralen och folk går gnäller på varför är det så mycket folk här fast de är där själva. Isn't this what you want? Super connected to somebody on your side, looking right through natural hesitation. Don't wanna peek too soon. Why don't you let me follow the rhythm of you? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Could I be this close to you?
The light, I waited all night. A smile to die for, something just like yours. I waited all night for a thrill unknown. The will of you won, a dream to try for. Hope that you'd like more. I waited all night for.
Sveriges Radio. Fas 3. En satirpodd från P3.
Ja, hörrni. Dagens fråga i fas 3. Kommer Folkhälsomyndigheten lyckas rädda mänskligheten från skärmarna? Vad har vi kommit fram till?
Inte som det är nu med bara rekommendationer, utan i så fall, folk håller hårt i sina skärmar. Alltså. Det märker man ju, så då måste de ut och verkligen sätta hårt mot hårt i så fall.
Jag tror att svaret på frågan kan vi bara få om vi drar det här till sin yttersta spets och att vi faktiskt tar Folkhälsomyndighetens rekommendationer på största allvar så att även de måste leva efter dem, ja, som de lär.
Hej, du har kommit till Folkhälsomyndighetens presstjänst.
Ja, hej. Kjell Eriksson här från Sveriges Radio. Jag skulle vilja läsa lite mer om de här riktlinjerna för skärmtid.
Mm. Vad tänker du då på?
Nej, jag skulle bara vilja gå igenom dem lite mer noggrant, så här, om de finns någonstans.
Ja, alltså om du går in på hemsidan så ser du högst upp där digitala medier och hälsa.
Ja, nu har jag ingen skärmtid kvar idag, så jag kan inte göra det idag.
Nej, jag fattar.
Du kan inte faxa dem.
Vi kanske kan skicka dem per post. Jag vet inte. Om jag tar din adress och dina uppgifter och så här, så kan jag se vad som är enklast.
Ja, då kan du skicka dem då till Kjell Eriksson.
Ja.
Sveriges Radio 10510 Stockholm. Vad jag skriver det.
Ja. Jag ska se om vi kan göra.
Jättesnällt. Tack. Tack så mycket då. Tack. Hej.
Alltså, vad trött han lät.
Ja, vet du, jag tror att Folkhälsomyndigheten är som en omvänd Steve Jobs. De förespråkar inga skärmar, men själva använder de det jättemycket.
Du har lyssnat på Fas 3 med Kjell Eriksson, Elin Almén och producent Olle Palmlöv. Alla avsnitt av Fas 3 hittar du i Sveriges Radio Play.
Make this dream come true.
103, Sveriges Radio.
Ekonyheter. Efter att tusentals israeliska soldater mobiliserats till norra Israel har spekulationerna ökat kring att Israel kommer gå in militärt på marken i Libanon. Där ju konflikten mellan Israel och Hezbollah eskalerat de senaste dagarna. Mellanösternforskaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet gör den här analysen.
Det finns ju argument både som talar för och emot. Argumenten som talar emot är ju att insatserna är mycket högre i Libanon. Israel har i stort sett dåliga erfarenheter att strida i Libanon. Mycket svårare terrängen i Gaza. En mer komplicerad regional kontext med inblandning av Syrien och Iran i Libanon. Och å andra sidan ser vi ju två öppna fönster här. Ett fram tills det amerikanska presidentvalet och ett annat fram tills att nästa president installeras i januari. Där Israel säkert kanske passa på att åtminstone skicka in specialförband som kan göra räder mot Hezbollah-baser. Men vi ska ju komma ihåg att så vitt känt så är ju ingen av presidentkandidaterna, vare sig Trump eller Harris, för krig i Libanon. Och vi ska också komma ihåg att vintern i norra Israel, södra Libanon, är ju på ingång efter årsskiftet. Så jag har svårt att säga att Israel skulle genomföra en stor markoffensiv då.
Mellanösternforskaren Anders Persson intervjuad i Studio 1 kväll. Drygt 200 barn i Region Stockholm ska testas för tuberkulos. Orsaken är att en person inom vården i Stockholm smittats med tuberkulos, skriver Aftonbladet. En del av barnen kommer få en förebyggande antibiotikabehandling. Men smittskyddsläkaren Maria Rotsén Östlund säger att det är en väldigt liten risk att tuberkulos skulle bryta ut bland barnen. I Etiopien har ett 30-tal personer omkommit och många skadats svårt när en buss körde ner i en flod i regionen Wolaita i landets södra del. Bussen verkar ha störtat ut för en lång slänt innan den hamnade i floden. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
Klockan har blivit strax efter midnatt. Det är torsdag och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu och hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Välkommen.
Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
Young. Låten heter Messi. Välkommen Frida.
Stort tack.
Till din arbetsplats.
Tack.
Hoppas du har en bra torsdag så här långt.
Ja men det har jag. Jag tyckte det var en otrolig låt här vi fick starta med.
Ja,
med Lola Young som jag nu har läst på om.
Du hade en lång föreläsning för mig om henne.
Ja.
Men jag ska säga att jag inte registrerade mycket. Jag satt mest och gjorde min klassiker när jag säger
Ja.
Utan att registrera vad du säger.
Du lyssnade inte riktigt. Men jag kan dra en snabb sammanfattning. Född 2001. Stor från Storbritannien, England. Singer-songwriter, det hörde man att hon är.
Ja.
Och har blivit nominerad till lite så Brit Awards och sånt.
Just det. Mm. Ja, spännande.
Mm.
Kul att det var något nytt som du gillade.
Ja.
Du är annars lite kräsen i din musiksmak.
Men är jag det?
Jag tycker att du är lite kräsen.
Ja, okay.
Ska vi prata om någonting helt annat?
Gärna.
Jag har en gammal lista här framför mig. Jag håller någon sorts ironisk ton när jag säger gammal, men det här är bara för att den kom kanske för 2 dagar sedan. Och om något är mer än 30 minuter gammalt så får jag aldrig ta upp det, för då säger du, det där är alldeles för gammalt för att prata om.
Jag försöker ändå hålla någon slags aktualitet i det här programmet.
Ja, men jag tänker väl att om jag inte har hört det så kanske det finns fler som inte har hört den här listan.
Ja, men så är det säkert. Du får väldigt gärna berätta om den här.
Om du tar den nya så tar jag den gamla skåpmaten.
Ja.
Det här är Academic Works som har släppt sin årliga rapport Young Professional Attraction Index. En undersökning då som man frågar studenter och akademiker som befinner sig i början av sin karriär vars de helst vill jobba någonstans. Du har säkert hört talas om det innan.
Ja, får jag gissa eller?
Det kan du få göra.
Är det olika företag då?
Ja, det är en massa företag. Men om du vill gissa dig och röra dig i någon sfär, vars tror du det är mest attraktivt?
Tech,
ja. Inte helt oväntat. Det där tycker jag att det har varit länge. Jag kommer ihåg alltså när typ Skype pratades så mycket om i Sverige. Att de var så här, om man jobbar på Skype då är det så här pingisbor och biorum och sådana
grejer. Det är så en kyl som alltid är full med iskalla öl. Och varje fredag så sitter man där runt pingisbordet och knäcker en bärs och snackar lite skit.
Men det måste ju vara för att man också på något sätt ska hålla liv i det här om att så här, kreativiteten ska flöda. Då kan man liksom inte sitta framför en dator och hålla på och knacka på tangenter, utan då ska man spela runt pingis istället.
Ja, det är inga som, man har inte sin egna kontorsplats, utan det är sådana där, vad heter det?
Öppna kontorslandskap.
Jo, men det har väl alla.
Aktivitetsbaserad.
Men... ja, något sånt.
Vet du vad det är?
Nej.
Det är svammel. Kanske inte aktivitetsbaserad, men att hålla på med rundpingis.
Det är svammel. Det är väldigt, väldigt kul.
Nej, svamligt.
Vi gjorde det mycket under min tid på P4 Örebro. Då hade vi turnering varje vecka. Man samlade poäng under veckan och så var det fredagsfinal och sådär.
Mm.
Och där flödade kreativiteten.
Just det. Precis som i tidigare år då, så är techbolagen de mest attraktiva. Men första platsen togs hem av vad jag tycker var ganska otippat, IKEA.
Ja, men det hade jag tänkt gissa på.
Aha.
Det är alltid, de är alltid högt i sådana där, här vill jag jobba.
Ja,
men det är ofta sådär att man får kanske en julbonus och så. Och roliga fester typ.
Ja, men det är ganska saftiga bonusar. Det brukar inte alltid vara det på IKEA. Jo.
Och jag kan tänka mig, där är bara